människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor.
Hej och välkomna till avsnitt 137 av Modiga människor. Och idag har jag med mig Dr. Henning Saupe. Jag vill säga varmt, varmt välkommen till dig.
Hej Soja och hej alla som lyssnar på programmet idag. Mycket trevligt och en stor ära att få vara med idag, Soja, på ditt program Modiga människor. Känner mig helt rätt.
Tack. Jag ska bara göra en kort presentation. Du är legitimerad läkare och specialist i komplementär onkologi och integrativ medicin.
Stämmer.
Och sen har du precis skrivit en bok som vi kommer att prata lite om. Och den heter ju Holistic Cancer Medicine. Det kanske ger en hint om vad vi kommer att röra oss i för landskap idag. Så.
Precis. Den kom ut för en vecka sedan och kan nu läsas på engelska. Den kom ut för över ett år sedan på tyska. Men som sagt, på tyska, och det når inte ut till hela världen, så nu på engelska är det en större krets människor som kan läsa vad jag har sysslat med de senaste 30 åren.
Ja, och den, förhoppningsvis så kommer den också ut i en översatt version då av svenska, eller hur?
Ja, jag har stora förhoppningar att det blir av. Jag har precis skickat den engelska utgåvan till ett förlag i Sverige som nu ska titta lite djupare på min bok om de vill översätta den och ge ut. Och jag hoppas att det blir av. Håll tummarna.
Ja, du pratar ju svenska fast du är från Tyskland, och det har ju sin bakgrund i att 1996, alltså 32 år gammal, då kom du till Sverige som en så kallad kärleksinvandrare.
Ja.
Så att du kom hit, startade ett liv här. Och även... du får berätta lite grann om ditt liv innan.
Mitt liv började i södra Tyskland, nära staden Ulm som ligger i södra Tyskland, och jag föddes 1964. Och 20 år senare när jag tog studenten så var mitt beslut att jag vill utbilda mig till läkare, för jag tyckte det var väldigt spännande med både naturvetenskap och vetenskap om människan och vetenskap om livet. Jag hade en vän vars far var naturmedicinsk läkare i den stad och jag uppväxte i Ulm. Det var en slags förebild. Han var väldigt kunnig i örtmedicin och antroposofisk medicin och homeopati, och var en väldigt, väldigt spännande och fin människa. Så han inspirerade mig att välja läkarlinjen som jag kom in då i Ulm och studerade, läste medicin, helt vanlig universitetsutbildning. Gick de 6,5 år på Ulms universitet och hade då först idén att vilja gå vidare på neurolog- och psykiatrilinjen för att bli specialist inom neurologi och psykiatri. Men ändrade mig sedan efter 2 år på universitetssjukhuset och förstod att den här reduktionistiska, kyliga universitetsvärlden är inte det som jag kommer att bli lycklig med i mitt liv. Så jag valde att knyta an på mina idéer och min vision att jobba med naturmedicin, som jag också höll vid liv genom alla studieåren och gick kurser utanför den rent akademiska utbildningen i naturmedicin och näringsmedicin och antroposofisk medicin och så vidare. Så efter 2 år på universitetssjukhuset i Ulm så valde jag att bli naturmedicinare, komplementärmedicinare, och jobbade först hos en erfaren naturmedicinsk kollega i Tyskland i några år. Och sen kom flytten till Sverige 1996 och tillsammans med min dåvarande fru som studerade medicin i Tyskland som svenska. Det var så som jag blev kärleksinvandrare, som du sa. Så öppnade vi en privat läkarmottagning först i Sundbyberg, och sen flyttade vi ut efter ett år till Spånga. Och så fick vi barn och så tog jag över läkarmottagningen, och den växte och den byggde upp ett nätverk med både läkarna från Riddarkliniken som tyvärr stängdes för några år sedan, men det var ju en stor magnet för många patienter från hela Sverige, till och med andra skandinaviska länder som ville få behandlingar med naturmedicin och antroposofisk medicin. I många decennier fanns ju Riddarkliniken i Järna utanför Stockholm. Så det var vår första direkta samarbetspartner, läkarna där, och jag vikarierade där ibland och fick patienter som var på Riddarkliniken som inlagda patienter som ville fortsätta med sina behandlingar, och så valde många att fortsätta hos oss ute i Spånga. Och så växte nätverket. Jag lärde mig mycket om näringsmedicin och örter och mineraler och ortomolekylär medicin, som det heter. Medicin som använder naturliga substanser, hos Peter Wilhelmsson, som jag fortfarande har mycket fin kontakt med. Blev en vän och lärare för mig i naturmedicin och näringsmedicin. Så jag gick många kurser hos honom. Sen lärde jag känna Bertil Vosk, som är också en känd föreläsare inom natur och biologisk medicin i Sverige. Och genom kurser hos dem så öppnades mitt nätverk till många, många näringsterapeuter i hela Sverige som skickade patienter till mig. Och så växte min verksamhet år efter år. Sen kom ett stort nytt kapitel genom mitt intresse för patienter med cancersjukdomar. Så fick jag kontakt med en tysk klinik i Bayern i södra Tyskland som hade som specialitet värmebehandlingar, som heter med ett begrepp hypotermi, övervärmning, hypotermibehandling, som man har gjort i Tyskland sedan minst 60-talet och som det finns mycket att berätta om. Boken berättar historien om hypotermi. Man kan säga förmodligen den äldsta terapin som överhuvudtaget är nedskriven i medicinska böcker, redan från grekiska antika tiden, Hippokrates och före Hippokrates, och sen genom århundraden en behandling som läkarna använde för att sätta igång läkningsprocesser i sina patienters organismer. Den fick en ny version, en mer modern version, ungefär 100, för 100 år sedan i både USA och i Tyskland, då man experimenterade med cancerpatienter och feber och såg att utlöst feber under kontrollerade omständigheter förbättra patientens immunförsvarsreaktion mot cancer. Man kan säga att det var den första immunterapin som utvecklades för drygt 120-130 år sedan av till exempel Dr. William Cooley i New York, som var en kirurg som var en av de första pionjärerna som jobbade med feberterapi och utlöste feber genom bakterieinjektion. Faktiskt, han var så modig att injicera på den tid fortfarande levande bakterier hos cancerpatienter som han inte längre kunde hjälpa med operation. Hans livsverk är sammanfattat i medicinsk litteratur med över 1000 behandlingar och en otroligt bra statistik hur många som blev hjälpta av hypotermi. Man säger mer än 50% av de 1000 patienter som Dr. William Cooley behandlade gick i en remission, alltså då cancern krympte och gick tillbaka i storlek och livskvaliteten förbättrades. Så lång historia med hypotermi. Sen 60-70-talet har man inte längre gjort det med att injicera bakterier eller avdödade bakterier, utan man använder sig av moderna apparater som jobbar med infraröd värme eller radiovågor. Och det var det jag introducerade då i Sverige 2005, januari 2005, och utvidgade mitt arsenal av naturmedicinska biologiska behandlingar för cancerpatienter med två apparater, en infraröd baserad helkroppshypotermianläggning och en mycket speciell state of the art radiovågsbaserad lokal hypotermianläggning. Och det var det nya som jag kom med och introducerade i Sverige, bokstavligen lilla jag, januari 2005. Det har alltså inte funnits på svensk mark tidigare. Det fanns lite hypotermiforskning tidigare. Jag var inte den enda och den första som har gjort det, men det fanns inte ute i den offentliga tillgängliga världen för patienter. Lunds universitet hade hållit på med hypotermiforskning på 90-talet, och det fanns till och med doktorsarbeten som har skrivits på Lunds universitet om hypotermi och hur bra den är och hur mycket den förbättrar terapiresultat av till exempel strålbehandling eller cellgiftsbehandling. Men på den privata marknaden så att säga, som mottagning tillgängligt för alla, var det för första gången i Sverige att i januari 2005 var hypotermibehandlingar tillgängliga för svenska patienter. Så det var då ett stort steg för mig och ett kapitel som skulle ha stora konsekvenser för mitt liv lite längre fram.
Ja, för jag tycker att det är så viktigt att prata om din Arkadia-klinik som du öppnar och som faktiskt är helt revolutionärt, det du gör. Och i januari 2005 så slår ju du upp portarna till den här kliniken i Upplands Väsby.
Precis. Och patienterna kom från alla håll. Eftersom mitt nätverk var ganska så stort så spreds nyheten att här kan man få en tilläggsbehandling med hypotermi, men också med biologiska mediciner som till exempel högdoserat C-vitamin per infusion. En mycket välbeskriven och publicerad och vetenskapsbaserad metod som kan användas i behandling av cancerpatienter. Och örtmedicin och näringsmedicin och omställning av kosten och livsstilsförändringar. Men som en ny stöttepelare mitt i behandlingsarsenalen så fanns det alltså från och med januari 2005 både helkropps- och lokal hypotermi-övervärmningsterapi tillgänglig för patienter. Och det var så pass nytt och lite revolutionerande kan man säga i all ödmjukhet att en journalist fick vetskap om det och besökte mig i mars 2005 och sa, jag har hört att du har öppnat en klinik och erbjuder nya behandlingsmetoder för cancerpatienter. Jag vill skriva en artikel om dig och du kan välja om du är med eller om jag skriver artikeln utan dig. Och jag tänkte, Metro, det är ganska stort, jag måste vara försiktig, men jag sa, det är bättre om jag är med än om jag inte är med alls. Så jag sa okej, du får komma, du får intervjua två patienter och du får ställa några frågor. Och en vacker morgon så såg jag artikeln med bild på första sidan Metro och sen en hel sida på en insida i Metro-tidningen som gick ut till 1 miljon människor. Den största morgontidningen som delas ut gratis i tunnelbanan och överallt. Och artikeln lästes av förmodligen hundratusentals människor som sedan ställde jobbiga frågor till sina onkologer. Och artikeln ljöd så här. Här behandlas cancer med värme och två lyckliga patienter intervjuades som kunde berätta att sedan de började med värmebehandlingar och C-vitamininfusioner så gick deras cancersjukdom tillbaka. Så de hade båda varit i ett senare kapitel av sin cancersjukdom, så återfall efter cellgiftsbehandling, återfall efter åtskilliga cellgiftsbehandlingar och operationer. Det var båda två inga lätta patienter, en med metastaserad bröstcancer och levermetastaser och den andra med äggstockscancer och bukhinnemetastaser. Och båda två lyckades faktiskt att komma i en djup remission, alltså djup tillbakagång av sin cancer utan cellgifter och utan operation och utan strålning. Och det var innehållet av två korta intervjuer och vad var det kvar för mig att säga? Ja, jag sa ja, det här finns nu och det är en tilläggsmetod och den vilar på en vetenskaplig grund. Man kan förstå varför det fungerar. Det var ungefär så jag sa. Och som konsekvens av den här artikeln som blev alldeles för stor och alldeles för känd så anmäldes jag av en kollega på Karolinska sjukhuset för att använda ovetenskapliga metoder. Och det skedde bakom min rygg. Jag fick veta om det drygt halvår senare. Men det första jag fick veta var att Socialstyrelsen kom och gjorde ett granskningsbesök. Jag hade ju informerat förresten Socialstyrelsen eller frågat om lov innan jag öppnade kliniken och investerade flera miljoner i dyrbar utrustning. Och då sa Torsten Mossberg som var dåvarande direktör för Socialstyrelsen i Stockholm, ja, det finns inga hinder för dig så länge du inte lovar oskäliga saker att du kan bota cancer med värme och så, det kommer du väl inte att göra? Nej, säger jag, för Guds skull, jag kommer aldrig att lova någonting. Det är en etisk lag för alla läkare att inte lova behandlingsresultat vid så komplexa sjukdomar som cancer. Så jag Jag erbjöd det som en tilläggsmetod för att förbättra livskvaliteten och möjligtvis förbättra oddsen att leva längre och bättre. Mer var det aldrig tal om. Och så sa Torsten Mossberg då i våra samtal december 2004 innan vi investerade i utrustningen och hyrde lokalen i Upplands Väsby att det fanns inga lagliga hinder för att göra det i Sverige. Och det trodde jag på. Jag fick aldrig ett skriftligt besked för att i min enfald så trodde jag på hans ord och att han var en hedersman och att det inte fanns någon laglig problematik runt hypotermi. Jag visste ju att det gjordes då på ungefär 100 kliniker i Tyskland och flera hundra kliniker i Kina och Japan och Thailand och Ryssland. Och i många länder har man infört hypotermi mycket tidigare än vad jag gjorde i Sverige. Så jag hade ingen tanke på att det skulle kunna förbjudas ett år senare. Men så alltså den första reaktionen på den här metroartikeln var ett granskningsbesök av Socialstyrelsens direktör då, Torsten Mossberg, och hans sekreterare. Och de tittade på kliniken om allting var städat och fint och hygieniskt och konfiskerade några journaler för att se om jag gjorde korrekt journalföring. Och sen fotograferade de allt och CE-märkningen av mina medicinska apparater. Och de ville se om de är godkända för medicinsk användning i Europa. Och allting var klockrent, jag hade inte gjort något fel. Och så sa de okej, du får fortsätta, hej då. Och jag trodde att ja, det var väl det. Nu är allting packat och klart igen, nu kan jag fortsätta. Och så gjorde jag fram till jul. Och strax före jul fick jag ett brev av Socialstyrelsen då jag ombads att sammanfatta den medicinska litteraturen kring hypotermi och onkologi. Och jag hade 10 dagar på mig att skriva det. Och jag tror brevet kom den 22 eller 23 december. Så jag var sysselsatt över jul med att skriva en liten uppsats om hypotermi och onkologin. Och jag ringde mina vänner och kollegor i Tyskland. Jag var ju redan då medlem av den tyska läkarföreningen för onkologisk hypotermi. Och även av den europeiska läkarföreningen för hypotermisk forskning. Alltså lägg märke till, det finns många läkarföreningar som sysslar med hypotermiforskning, både nationellt och internationellt, europeiskt, amerikanskt, asiatiskt och inte minst tyskt. Så jag fick 200 artiklar, 200 reviews av peer-reviewed articles, alltså av godkända tidningar som går genom ett granskningskommitté och är publicerade på PubMed. Och jag sammanfattade de 18 viktigaste studier om hypotermiforskning i onkologin som allihopa visade goda resultat och skickade in det till Socialstyrelsen och trodde ånyo, men nu borde allting vara glasklart. Men så var inte fallet. En månad senare, den 24 januari 2006, fick jag ett till rekommenderat brev. Och när jag öppnade det så tappade jag hakan, för då stod det att från och med idag är du förbjuden att erbjuda hypotermibehandlingar för dina patienter. Om du ändå tänker göra det så tar vi din legitimation och ålägger dig 200 000 kronor i vite. Och i det ögonblicket var min karriär i Sverige slut. Så jag fick gå till mina patienter och säga jag får stänga av maskinerna. Jag hade ungefär 65 patienter i behandling och lite senare kunde jag visa att ungefär 2/3 av dessa patienter gick från progressive disease, alltså växande tumörstorlek trots alla tidigare genomförda behandlingar, in i stabil sjukdom eller remission. Jag tyckte att det var ett strålande resultat med en sån svår patientgrupp som canceråterfall efter legeartiskt genomförd strålbehandling, cellgiftsbehandling, operation. Att man ändå kunde hjälpa ungefär 2/3 av patienterna att bli stabila i sin sjukdom eller åstadkomma en remission. Tyckte jag var ett väldigt fint resultat. Men som domaren sa då ett halvt år senare i mitt mål mot Socialstyrelsen då jag försökte att rädda Arkadia-kliniken och få en inhibition av beslutet av förbudet, så sa både Socialstyrelsen och domaren att det är inte så vi gör forskning i Sverige. Dina 64 fall har ingen betydelse i målet. Förbudet gäller fortfarande och du får inte fortsätta att jobba i Sverige med hypotermi. Så då bestämde jag mig för att flytta till mitt hemland Sverige. Mitt hemland Sverige, det
Alltså.
var mitt hemland Tyskland från mitt nästa hemland Sverige. Då jag trivdes väldigt bra under 10 års tid. Så flyttade jag tillbaka till mitt hemland Tyskland och grundade Arcadia-kliniken i Kassel tillsammans med en tysk läkarkollega. Och från första dagen då vi öppnade våra dörrar för komplementär medicinsk cancerbehandling och hypotermi i Kassel så tog vi emot patienter från Sverige och Norge och Finland och Danmark och Tyskland. Så småningom från hela världen.
Såklart. Men jag vill bara backa tillbaka lite. För hela den här stängningen, eller hur? Den grundar sig på, jag vet inte om det är en eller knappt två sidor utav en nybliven onkologprofessor, eller hur? Gunilla Enblad.
Precis, ja, på 1,5 sida, om vi ska vara noga, så skrev Gunilla Enblad då som Socialstyrelsens expert. Hon
Men hon
utnämndes.
var alldeles nybliven också. Det
Hon
var ju det.
var en nybliven onkologprofessor på Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Hon
Som.
var mig veterligen ingen expert på hypotermi på något sätt. Hon har aldrig sysslat med hypotermi. Hon har inte heller besökt mig eller valt att prata med mig eller valt att titta på min utrustning som används i hela världen på ungefär 300-400 behandlingsplatser och sjukhus används den utrustning som jag tog till Sverige. Men Gunilla Enblad behövde inte titta på vad jag sysslade med. Hon behövde inte heller besöka mig eller prata med mig eller inte ens läsa den facklitteratur som fanns kring hypotermi, utan hon på grundval av att hon var en onkologprofessor så var det tillfyllest att hon skrev: jag har inte hittat stöd i litteraturen och jag har pratat med duktiga kollegor och de har inte heller hittat nämnvärda studier. Så min bedömning är att hypotermi saknar en vetenskaplig evidens.
Och
Och det var
då,
till fyllest för att stänga min klinik.
Och då kommer vi tillbaka. Nu pratar vi med Torsten Mossberg. Han dök upp i början och han dyker upp igen.
Ja, han dök upp igen på ett mycket otrevligt sätt, måste jag säga, om sanningen ska fram. Och det är kanske dagen idag då vi ska släppa fram sanningen. Då fanns det ett tv-program på TV3 med Robert Aschberg som var ett program som inte jag kände mig representerat på ett sakligt och schysst sätt. Så han intervjuade bland annat Torsten Mossberg och frågade vad som hade hänt. Och då svarade Torsten Mossberg medan han blinkade lite och tittade ner på golvet och ömsom tittade lite i kameran och ner till golvet igen. Ja, att han hade gett mig ett villkor i våra samtal december 2004. Och villkoret skulle ha varit att jag, om jag vill arbeta med hypotermi, skulle göra en vetenskaplig studie tillsammans med ett svenskt universitet. Och på grundval av det villkor så sa han att jag fick köra igång med hypotermi. Men så var aldrig fallet. Torsten Mossberg har aldrig gett mig ett sådant villkor. Utan, ja, det var någonting som han bara sa. Och när vi försökte att nå honom dagen efter, när det här programmet hade gått ut till hela svenska folket och ställa honom till svars: var har du en anteckning eller var finns det nedskrivet att du har gett oss ett sådant villkor? Du har vare sig gett oss ett villkor eller nämnt det i samtal med banken, för han hade också ett samtal med Handelsbanken innan Handelsbanken gav oss ett stort lån för att köpa in utrustningen i Tyskland. Och då, nu också i sanningens namn måste man säga, han var inte tillgänglig för oss längre. Hans sekreterare sa att nej, det går inte att prata med Torsten. Så, sen skrev vi till honom ett officiellt brev i sin funktion som Socialstyrelsens direktör. Han svarade aldrig.
Men jag har också två citat från honom här. Att det här med Socialstyrelsen, För det är han som säger, eller hur, att Socialstyrelsen äger tolkningsföreträde i vetenskapliga frågor.
Ja, och det sa han mycket bestämt när jag frågade honom. Stridsäpplet är ju för mig och för många andra läkare i Sverige som har gjort någonting out of the box, alltså behandlingar som inte är det som står i de allmänna riktlinjerna, guidelines. Och då står det i svensk läkarlag att läkaren ska utföra sitt yrke i enlighet med erfarenhet, med vetenskap och beprövad erfarenhet. En gång till. Läkaren i Sverige ska utföra sitt yrke i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är stridsäpplet. Vad är vetenskap och beprövad erfarenhet? Och förresten, är det vetenskap och beprövad erfarenhet eller vetenskap eller beprövad erfarenhet? Och det får man inget svar på när man frågar. Och jag vet många kollegor som har haft ärenden med HSAN eller Socialstyrelsen på grund av att de valde att behandla sina patienter med vitaminer eller med avgiftningsmetoder eller någonting för att balansera deras mineral- och vitaminämnesomsättning i behandling av amalgamfyllningar. Det var också ett vasst kapitel för många svenska läkare som kostade några svenska läkare sina legitimationer när de gav sina patienter avgiftningsstöd och C-vitamindropp. Och då är svaret alltid detsamma från Socialstyrelsen. Vetenskap och beprövad erfarenhet. Och svaret jag fick, hör och häpna, när jag frågade Torsten, kan du ge mig en definition vad det är? Så svarade han, det avgör vi från fall till fall. Voilà. Så, l'état c'est moi, sa Solkungen en gång i tiden, Ludvig den 14 i Frankrike, men det var på 1600-talet. Han sa att nej, svenska folket behöver ingen konstitution, utan det är jag som bestämmer. Och det kändes lite grann så som att Torsten Mossberg är som Solkungen. Det var han som fick bestämma vad som är vetenskapligt och vad som inte är vetenskapligt. Mina 200 vetenskapliga referenser hade inget vetenskapligt värde enligt hans bedömning.
Nej. Ja, men jag vet ju att det funkar så här, men det är ändå, det är ju mer än upprörande att saker och ting får gå till på det här viset.
Och längre än så kommer man inte som privatperson. Jag valde att gå till länsrätten i Stockholm och överklagade beslutet och ifrågasatte den här definitionen av vetenskap och beprövad erfarenhet enligt Socialstyrelsens tolkning. Men jag förlorade målet mot Socialstyrelsen och så är det väl alltid när en privatperson klagar mot ett socialstyrelsesbeslut. I alla fall var det det som min advokat sa till mig. En mycket erfaren och gammal advokat som klappade mig på axeln och sa, du ska veta, sådana mål måste man driva upp till översta förvaltningsdomstolen eller åtminstone till kammarrätten. Det tar dig 5 till 10 år. Det kostar dig bokstavligen flera miljoner i advokatkostnader. Gör något annat med ditt liv, sa han till mig. Och jag följde hans råd och istället för att ta upp ännu mera pengar för att finansiera att driva upp målet till nästa instans så valde jag faktiskt att flytta till mitt hemland och startade om min verksamhet som jag redan sa i Kassel. Juli 2006 öppnade jag Arkadia-kliniken i Kassel och den har det gått faktiskt väldigt bra för. Den har vuxit år efter år och i den nuvarande tappningen så är det en klinik här ute på landet i Bad Emstal, lite utanför Kassel, med 12 gästrum, med 3 läkare och med sammanlagt ungefär 25 människor som arbetar på Arkadia-kliniken i Bad Emstal här utanför Kassel.
Vad fint att höra att det, men jag vill ändå bara säga tillbaka, för det här kan ju, vi ska inte förhålla oss så länge, men någonstans så tänker jag så att det måste ju ha lämnat spår i dig, det här att så abrupt faktiskt bara din dröm, både om Sverige och din klinik, och sen den
Ja,
här
det var.
frustrationen.
Tack, sa jag. Ja, det var ganska upprörande. Jag fick gå i psykoterapi några månader för att klara av den stress och den frustration som jag bar med mig. Och ja, vi hade plan och vi hade till och med en finansieringsplan med en sponsor som skulle ha byggt en större klinik i Upplands Väsby med 10-15 gästrum och flera läkare. Så vi var på väg att expandera. Men Sverige tillät inte det. Och det är mycket trist, det är mycket sorgligt. Men du och jag är födda optimister. Vi väljer att se möjligheterna och inte bara titta på det som inte fungerar. Vi väljer att titta på det som faktiskt går att göra. Så i mitt gamla hemland Tyskland så hittade jag en omgivning och en laglig bas för att göra det jag vill göra i mitt liv. Jag har bestämt mig för att arbeta för en mera humanistisk medicin, för en mera naturlig medicin, för en individualiserad medicin som tar hänsyn till många biologiska lagar som omfattar både näring och avgiftning och psykisk hälsa. Och det är ju det min bok handlar om, att man kan hjälpa någon som har drabbats av en kronisk sjukdom. Och det faktiskt, det gäller inte bara cancerpatienter. Man kan använda mycket av det som står i min bok för att hjälpa någon med en annan kronisk sjukdom eller bara för att hålla sig frisk. Man kan läsa boken som frisk person och lära sig vad man ska göra för att inte få den här sjukdomen. För det är en mycket komplex sjukdom. Så man kan använda cancer som en förebild av en mycket komplex sjukdom som har många, många orsaker och man kan sammanfatta orsakerna som energibrist. Mycket grovt förenklat är cancer en konsekvens av en långvarig energibrist i vår kropp. Och vad som har framkallat energibristen, ja, det måste man gå in på lite närmare. Inflammation, näringsbrister, förgiftning, etc., utmattning. Men man kan, och det var mitt mål också med boken, använda cancer som ett nyckelhål för att titta in i en stor komplex värld som heter hälsa och biologi. Humanbiologi för att förstå vad behöver vi människor för att hålla oss friska och vad kan vi göra om en sjukdom har blivit verklighet i vår kropp och växer. Hur kan man arbeta för sin hälsa förutom att skära ut tumören och bekämpa tumören? Och det är det som vi kallar för terrängmedicin eller holistisk medicin, att man inte bara tittar på cancern utan man tittar på hela människan. Cancersvulsten, den svävar inte i ett fritt vakuumrum, utan den äger rum faktiskt mitt i en människa. Det finns en hel människa omkring cancern, så någonting är inte så som det ska vara i människan som tillåter cancerceller att föröka sig. Och det är den holistiska vyn på cancer, att allt vi gör, den mat vi äter eller inte äter, den motion vi gör eller inte gör, de tankar vi tänker, de emotioner vi ger plats i vår själ, allt påverkar vår hälsa och kan leda till att dörren öppnas för en cancersjukdom. Och tittat från andra sidan, allt vi gör för att förbättra vår allmänna vitalkraft, vårt immunförsvar, vår tarmhälsa, vår psykiska hälsa, kan hjälpa oss att leva längre och bättre med cancer. Och det är inte bara snällt sagt, utan det kan man bevisa idag. Titta på boken och referenslistan. Allt som jag har skrivit där vilar på seriösa referenser, så det är inte påhittat, utan det är samlat från tusentals artiklar jag har läst de senaste 20-30 år och min tolkning av den här holistiska världen som vi lever i. Allt vi gör hänger ihop med allt.
Och det är det jag tänker, alltså det här ordet holistisk. Hur kan inte svensk läkarvård, för det är ju allt annat än holistiskt, men det borde ju vara liksom ledordet i all form
Ja. Ja, vi kan ju förklara
vård.
ordet först, vad det betyder, var det kommer ifrån. Holistiskt kommer från det grekiska ordet holon, och holon betyder allt. Allt. Och förr i tiden var alla medicinska skolor och filosofin bakom de medicinska grunderna klassisk grekisk medicin som grundades kring 500 före Kristus av en läkare med namn Hippokrates, mycket känd. Han blev urläkaren för 2000 års utbildning av läkare. Fram till 1800-talet läste läkare i sina universitetsstudier någonting om Hippokrates. Men också traditionell kinesisk medicin med sin många tusen år gamla historia, eller traditionell indisk medicin, ayurveda medicin. Alla dessa medicinska system har en holistisk bakgrund. Det betyder att vad jag nyss sa, allt vi människor gör påverkar vår hälsa. Vår mat påverkar vår hälsa. Det vi avgiftar av vår mat eller inte, hur vi utsöndrar resterna etc. Hur vår lever tar hand om ämnesomsättningsrester som vi skapar i oss genom den mat som vi stoppar i munnen. Allt påverkar vår hälsa. Hur mycket vatten vi dricker, hur djupt vi andas eller inte andas. Och inte minst vårt psyke. Cancer, om man tar ett exempel, har under 2000 år från Hippokrates långt inne i renässanstiden betraktats som en sjukdom som är konsekvensen av ett långt liv i melankoli. Melankoli, ja, nedstämd sinnesstämning. Det är alltså Hippokrates för 2500 år sedan. Psykosomatiskt i högsta grad, psyke, själen, soma, kroppen. Psykosomatiskt, att det finns ett samband mellan psyke och kropp. Och idag kan vi läsa i böcker och avhandlingar om psykoimmunologi att vårt psyke påverkar i varje sekund, i varje minut, hela vårt liv, vårt immunförsvar. De tankar vi tänker sätter igång kemiska processer i vår hjärna som skapar molekyler som påverkar hur våra vita blodkroppar fungerar. Antingen blir de aktiverade av molekyler som min hjärna producerar när jag är glad och upplever mig som stark och älskat och respekterat. Eller så försvagas mitt immunförsvar när min hjärna producerar molekyler som följer mitt tankesätt eller mitt mindset att jag är oälskvärt, att jag inte är älskvärt, att jag är skuld, att jag skuldbelägger mig, att jag går omkring med skamkänslor och med ångest. Och i studier, vetenskapliga studier som har publicerats de senaste ungefär 22 åren i vetenskapliga institutioner som sysslar med psykoimmunologiforskning, så kan man mäta hur tankar och emotioner påverkar kortisolhalten i saliven, alltså ett stresshormon som vi tillverkar i våra binjurar, och hur kortisol påverkar vårt immunförsvar. Inom en timme kan man mäta det. Om våra lyssnare här blir glada av att lyssna på den här podden eller videon med dig, sa jag, så kan man räkna med att deras immunförsvar stärks lite grann. Men om de tittar på någonting som gör att de är nedstämda, en skräckfilm eller en krigshistoria med tragisk slut, så försvagas immunförsvaret mätbart redan efter en timme. Referensen till det påståendet hittar ni i min bok. Och det är en lärobok om psykoimmunologi som jag refererar till, som Christian Schubert har publicerat. Han är professor i Innsbruck i Österrike och en av Europas ledande experter på området psykoimmunologi. Så idag kallar vi det för psykoimmunologi, att psyket påverkar emotioner, påverkar immunförsvaret. Och förr i tiden sa man, ja, om man går ner med en nedstämd sinnesstämning och är melankolisk så drar man åt sig kroppsliga sjukdomar. Så vi är på väg att förstå den antika holistiska synen med våra moderna vetenskapliga begrepp och moderna begrepp av molekyler och immunaktiverande eller immunblockerande signalsubstanser som vi producerar i vår hjärna. Så på något sätt är holistisk medicin, som jag beskriver i min bok, som en kombination av moderna insikter med moderna vetenskapliga begrepp som samtidigt beskriver att vi var det redan en gång i tiden och hade kunskaper om att kropp och själ hör ihop och att själen påverkar kroppen och sjukdomar. Men då var det en tid före den vetenskapliga tiden började. Och det är därför vi kallar det också för integrativ eller komplementär medicin. Och jag gillar dessa två ord mycket bättre än alternativ. För det jag beskriver är bara ett heltäckande alternativ. Jag avvisar ingenting som modern forskning har lagt fram och hjälper oss med fantastiska nya metoder i medicin, med diagnostiska metoder, PET-scan, magnetresonanskamera, med strålningstekniker för komplicerade former av hjärncancer till exempel som vi inte kunde drömma om för 50 år sedan. Ja, att vi har protonstrålning för vissa typer av hjärncancer som är superprecisa och har betydligt mindre biverkningar än för 20, 30, 50 år sedan. Så jag välkomnar alla moderna upptäckter och ingredienser i modern vetenskapsbaserad medicin. Men jag säger att vi har i den akademiska världen och även i min utbildning i Tyskland för 30 år sedan, vi missar en väldigt, väldigt viktig poäng. Vi missar självläkningsförmågan som vi människor har i oss. Och den självläkningsförmågan blir stark när vi äter bra mat, när vi har bra balans mellan psyke och kropp, mellan stress och avslappning. Den blir bra av en välfungerande tarmflora etc. Så självläkningsförmågan är någonting så otroligt viktigt för medicinen att vi har helt enkelt inte råd att negligera eller åsidosätta att människan har faktiskt en självläkningsförmåga. Alla hundratals banala virusinfektioner som vi har gått igenom som vuxna människor, alla snuvor och influensor har vi fått bakom oss tack vare vårt immunförsvar och vår självläkningsförmåga. Och det är lite märkligt att modern så kallad vetenskapsbaserad medicin åsidosätter den här viktiga aspekten av självläkningsförmågan, inte minst i onkologin. Och det är en annan infallsvinkel som min bok beskriver, att vi borde väcka upp självläkningsförmågan, med andra ord immunförsvaret och många funktioner i vår kropp som håller den känsliga balansen vid liv, som vi kallar vår hälsa.
Mm. Och jag vill bara flika in, för något som dyker upp i mitt huvud hela tiden, det är ju gemenskap. Att vara med andra och bli sedda. Och majoriteten av gånger när jag har träffat en läkare på plats, så även innan det som hände 2020, så var det faktiskt inte alla läkare som ens har tagit i hand, utan hej, och de reser inte alltid ens på sig, utan de sitter vid datorn och knappar och det går fort.
Ögonkontakt, bakom munskydd. Ja. Särskilt barnen har mått dåligt de senaste 2 åren, och nu har man ju i Tyskland lagt fram stora enkäter och statistik kring de olika politiska åtgärderna som man har tvingat på folket. Och inte minst det här med att masktvång i Tyskland på skolor och på dagis faktiskt. Har man nu kartlagt, de har inte påverkat spridningen av pandemin ett enda dyft. Så det var helt i onödan. Men istället för en hälsobenefit, en fördel, så måste vi nu konstatera att den psykiska hälsan av våra barn och ungdomar, och inte minst de små barnen som har varit utsatta för masktvång på sina daghem, den har gått ner mätbart. Så ja, visst. Att...
Mm. Nej, men det är också det jag tänkte att vår hälsa, om man då liksom, pratade om cancer, men vi pratar ju även om det holistiska, att när vi inte har gemenskap, att när vi inte är med varandra, när vi inte är sedda, så blir vi ju sjukare. Blir vi
absolut.
Inte det?
Absolut. Mm. Och ett bevis för det du just nu sa är forskningen kring blue zones. Ja, områden på jorden där människor lever ett mycket längre liv än på andra ställen. Blue zones, det är alltså geografiska områden där människor lever ett 10-15 år längre liv. Man har kommit fram till att en blue zone-faktor är bra gemenskap, starka familjeband och att folk bryr sig om varandra och kramas och tar varandra i händer och har starka känslor av att vi hör ihop, vi är ett starkt gemenskap. Och sen Kelly Turner med sin bok Radical Remission och Radical Hope. Kelly Turner är en doktorerad hälsovetare från Kalifornien. Nu bor hon i New York och hennes böcker har varit på New York Times bestsellerlista. Radical Remission, alltså radikal remission, tillbakagång av cancer. Och hon har intervjuat över 1000 patienter med cancersjukdomar och cancerdiagnoser som kunde berätta om en oförväntat tillbakagång av cancern, nästintill tillfrisknande eller i alla fall klar mätbar återgång av cancern, som inte berodde på vanliga traditionella metoder som cellgift och strålning eller kirurgi. Och så har hon med ett datorprogram räknat ut de gemensamma faktorerna från de här 1000 intervjuer med framgångsrika cancerpatienter. Och social support, att man accepterar support från sina nära och kära, var en av de här 9 faktorerna som hon presenterar i sin bok. Embrace social support. Embrace, ja, bokstavligen. Krama om social support på svenska. Som en tillfrisknadsfaktor för svårsjuka cancerpatienter som går i remission när de förändrar vissa saker i sina liv. Och vad var de andra 8 faktorerna? 2 var faktiskt biologiska. Förändra matsättet från skräpmat till antiinflammatorisk kost, ungefär som man säger modifierad medelhavskost. Vad det är exakt kan man läsa i min bok eller i hennes bok. Faktor nummer 2, att ta in naturläkemedel i behandling, C-vitamin, zink, fleromättade fettsyror, omega-3, enzymer, papayaextrakt, gurkmeja etc. Och de andra 7 faktorerna var allihopa psykiska, mentala eller spirituella.
Och kan vi inte bara ta in, för du har ju faktiskt någon där bakom dig som vi... Och när jag läste en bok av en amerikansk pastor, det är många, många år sedan. Och då är det ett kort avsnitt om en kvinna som kommer till en läkare. Det här är som 40-tal New York. Och hon är jätteensam och hon mår dåligt. Och då så säger läkaren, du får bara komma tillbaka på ett villkor om du följer det här receptet. Och så har han skrivit ut ett recept och så ger han till henne. Och där står att hon ska gå ett antal gånger till kyrkan.
Ja, fantastiskt. Ja, den spirituella delen är en viktig del i mitt liv och inte minst i mina behandlingar. Så här på Arcadia-kliniken har vi gruppsamtal och individuell coaching. Mm. Och jag är ingen missionär, men jag lyssnar hur jag kan få en infallsvinkel i mina patienters spirituella... spirituella hjärtan eller spirituella längtan till att ha ett djup i livet och komma underfund med den stora frågan, varför är jag på den här jorden och vad är mitt kall i mitt liv? På engelska då, purpose of life, vad är meningen med mitt liv, som förresten också är en av Kelly Turbers 9 faktorer av framgångsrika patienter. De har hon beskriver en som heter to deepen the spirituality, ja? att fördjupa det spirituella livet. Och den andra är att hitta livets mening igen. Och ja, den som står där på hyllan, i alla fall en liten påminnelse av den anden som han representerar, är en av mina stora lärare i mitt liv i att... uppleva att världen är holistisk och att det egentligen bara finns en kraft som allting har sin ursprung och som är den läkande kraften, och det är kärleken. Det låter kanske lite smörigt när man säger det så här, men det är faktiskt sant, och det får man lov och hitta själv i sitt liv eller återupptäcka den här källan till all skapelse och allt liv som har detta namn, kärlek. Om vi nu ska gå in i det här lite mer, så har jag också förstått att det vi kan läsa i evangelierna om det som Jesus lär oss, det är en holistisk filosofi. Jesus är en lärare i ett holistiskt tänkande. Så ta en mening som fadern och jag är ett. Det är holism. Fadern som skapar allt, hela universum, och jag är ett. Och ni som läser det eller hör det är också ett med mig. Någonstans i Johannes evangeliet kan man hitta de här orden. De är så djupa att man kan begrunda dem ett helt liv. Vad det betyder. Men är det inte... en stor dörr in i ett holistiskt tänkande, som skapar en bro mellan mig och hela världen. Vi är inte separerade, vi hör ihop. Allting som är har en gemensam grund och det är källan till allt varande. Och utifrån det perspektivet kan man nu undra, vad har blockerat min tillgång till den här källan? På vilket sätt har jag eller andra människor blockerat mig i min upplevelse att jag är gjort utav kärlek och att jag förtjänar kärlek? Så det är en annan dimension som man, tack vare din fråga, kan gå in på och plocka bort alla hindren som har satts i mitt huvud och i min själ, som gör att jag upplever mig som inte älskvärd eller inte i kontakt med källan. En sista referens som tar upp det här faktiskt lika direkt och osminkat som jag försökte att säga det nu, är en fantastisk bok som har skrivits av en kvinna som har bott i Hongkong. Hon heter Anita Moriani, eller Morjani, och på engelska heter hon hennes bok Dying to be me, en fantastisk beskrivelse av vad hon har gått igenom. Jag tror det är nu 12 år sedan att hon nästan dog på ett sjukhus i Hongkong i sista fasen av non-Hodgkins lymfom, alltså lymfkörtelcancer, och gled in i koma, bara 40 kilogram tung, alltså helt undernärt, kachektisk med lymfomer över hela sin kropp. Och läkarna sa till hennes anhöriga, nu dör hon. Just nu i det ögonblicket dör hon. Men istället för att dö så var hon i komatillståndet, alltså hjärndöd i 3 dagar, för att sedan komma tillbaka och öppna sina ögonen och be om mat och dryck. Och inom några få veckor så tillfrisknade hon komplett utan vidare medicinska behandlingar. Det är en sann historia, den kan alla försäkra sig om att den är sann och gå ut till nätet och läsa hennes bok. Och hon har en egen YouTube-kanal och inspirerar tusentals människor med sitt budskap. I de 3 dagar då hon var på andra sidan och hade en djup nära döden-upplevelse, så fick hon höra två viktiga ord av en ljusgestalt som följde med henne i sin nära döden-upplevelse. Och det var, gå tillbaks till ditt liv och lev ditt liv utan ångest och älska dig själv. Och med de två orden vaknar hon i sin kropp. Enkelt budskap, lev ditt liv utan ångest och älska dig själv. Och så jobbigt ibland att komma ihåg eller förverkliga. Så vi får påminna varandra varje dag om det. Älska dig själv och ha ingen ångest. Så Anita Moriani är en stor lärare i sann självkärlek som jag kan rekommendera alla er som lyssnar och ser på det här programmet nu att leta upp henne och titta några minuter på hennes YouTube-kanaler eller läs hennes bok. För den ger hopp, den ger väldigt mycket hopp.
Ja, men, och det är ju så här, det är det här vi behöver liksom prata om. Att inte fastna i, jag menar, allt det där andra, ja, det existerar ju också. Men det är ju till det här, det är ju i det här vi behöver vara. Och se
Absolut.
möjligheten. Ja, och
Och den
vad.
stora fällan som jag har upplevt redan i mina medicinstudier för över 30 år sedan är det jag beskriver som reduktionismen. Ja? Den filosofi som står bakom vår akademiska medicin idag, reduktionismen. Man reducerar ett mycket komplext problem, en människa med en sjukdom, reducerar man till ett genfel eller till ett receptorfel på en cellmembran. Och det är otroligt reduktionistiskt tänkt. Man glömmer bort att det är en hel människa kring det här cellmembranet med en liten, liten mottagarplats för en molekyl. Och man glömmer bort så mycket viktig information genom att få en tunnelsyn och bara titta på ett jättelitet avsnitt av verkligheten. Och så min bok och mitt arbete och den fina intervjun med dig idag, så jag ska vara ett bidrag till att vidga synen och komma ur den här tunneln av reduktionismen och inse att det är faktiskt Holismen som berättar sanningen för oss. Ja, det är en komplex värld. Det får vi acceptera. Ju bredare kanalen blir som vi väljer att använda för att ha kontakt med verkligheten, desto mera faktorer ingår i ekvationen och desto mera komplex blir verkligheten. Men det är helt enkelt så. Jag kan inte förneka det genom att bara välja att kasta bort 99% av informationen. Människor kan tillfriskna av inre upplevelser och människor kan tillfriskna av bättre mat. Så är det. Och ibland behöver vi både och. Så det är min plädoajé för ett holistiskt liv. Ta in alla aspekter som är viktiga. Ta in dig själv och ditt hjärta.
Visa boken för oss.
Ja.
Så.
Så först kom den tyska utgåvan ut för ett år sedan. Den heter Att förstå cancer och behandla den holistiskt eller helhetsmässigt på tyska. Integrativa strategier för ett nytt sätt att relatera till cancer eller att arbeta med cancer. Och för en vecka sedan kom den engelska versionen som döptes till Holistic Cancer Medicine. Integrativa strategier för en ny approach for health and healing. Och det är Chelsea Green förlaget. Chelsea Green i USA. Men om man letar efter mitt namn, den är nu listad på Bokus och på Amazon eller på förlagets hemsida. Det finns inte så många Henning Saupe, utan mig veterligen bara två i Tyskland och jag är en av dem.
Så vi kommer kunna köpa den här boken.
Ja,
Ja, men ja, nej, säg.
nej, du frågade redan om det fanns en svensk översättning. Inte än, men håll tummarna att det förlaget som just nu läser min bok kommer att ge ut den så småningom eller översätta den. Det kommer att bli en holländsk översättning, inte så viktigt för mina svenska patienter, men en holländsk översättning är redan på gång. En dansk översättning kanske. Jag var i Köpenhamn förra veckan och träffade många medlemmar av cancerföreningen Tidslerne. Tisteln på dansk heter Tidslerne. Så det är en patientförening med, jag har hört, mer än 4 000 medlemmar. Och det är faktiskt som ni i Sverige skulle kunna grunda en patientförening som har ett intresse för komplementärmedicinsk holistisk medicin. Mig veterligen finns inte en sådan förening och Sverige är ett större land än Danmark. Om Danmark har titlarna så borde väl Sverige så småningom grunda en patientförening för holistisk cancerbehandling, tycker jag. Så det är Tidslerne och deras fina medlemmar i Danmark som vill översätta min bok till dansk.
Alltså ja, det är så fint att ha dig med och vilket jobb du gör. Och vilken resa du har varit med om. Och jag är också så glad att du är ändå på den fina platsen som du är efter att blivit ganska tilltufsad liksom av systemet.
Ja, men det är väl genom sådana upplevelser att man växer.
Jo, men det är ju också någonstans ett val att se erfarenheterna. Alltså, så här, vi kan ju också fastna i våra erfarenheter.
Absolut. Absolut.
Men vi sitter ändå här och gör en jättefin intervju som är väldigt hoppfull.
Ja. Jag håller med dig, det är hoppfullt. Det kommer att bli bättre. Och jag tror också att de stora kriserna som vi går igenom, så jobbiga de är, pandemikrisen är fortfarande inte helt avklarat, i alla fall på den politiska versionen och ekonomiska följder av de politiska restriktionerna kommer vi att ha att göra med i många år och nu energikrisen och så vidare. Jag tror att alla dessa kriser hjälper oss att vakna. Vakna till ett mera självständigt liv då vi tänker och tittar lite djupare in i verkligheten och inte tror allt som vi får höra och som sägs till oss i massmedia varje kväll klockan 8. Tro inte på allt som sägs i massmedierna längre. Vakna.
Så vad hur ser vår närmaste tid ut, tänker du?
Svår fråga, sa jag. Jag tror att det kommer att bli lite svårare innan det blir bättre. Jag tror att den enorma energi och ekonomikris som vi är i just nu kommer att bli mycket värre de närmaste månaderna. Tyvärr har jag ingen anledning att tro något annat. Vi har i Tyskland nu en inflation på över 10%. Jag var i Amsterdam för 2 veckor sedan. Holländarna har en inflation på 17%. 17%. Inte prata om Turkiet, de ligger på 80%. Energipriserna har gått upp flera 100% i Tyskland, flera 100%. Så ingen vet hur den här vintern kommer att sluta, hur många företag som kommer att gå i konkurs. Regeringen i Tyskland verkar vara handfallen och har väldigt tafatta förslag hur vi ska klara oss genom den här krisen. Vi ska duscha mindre och använda tvättlapp, har en ledande politiker sagt häromdagen. Och naturligtvis utlöser det en enorm storm av kommentarer i alla medier. Att det ska vara lösningen för oss här i Tyskland, att vi ska inte duscha längre och använda tvättlapp. Så, vi har ungefär 300 läkemedel som är inte tillgängliga, i alla fall inte snabbt tillgängliga. 300 standardläkemedel saknas i våra apotekshyllor i Tyskland på grund av lockdown, ekonomikris, transportproblem med Kina, tillverkning av läkemedel i Ukraina. Alltså, det kommer att bli en tuff vinter, men kanske är det det som behövs för att vakna upp, att vi får komma ihåg att naturläkemedel är faktiskt ett bra alternativ för att vi inte bara ska förlita oss på superdyra läkemedel som står för oss och väntar att bli köpta i stora apotek. Så vi får kanske vakna och bidra till att samhället förändras till det bättre. För samhället så som jag upplever det idag är alldeles för mycket styrt av stora intressen som vill ha mer och mer pengar. Det är alldeles för många företag som tjänar otroliga summor av våra skattepengar och inte gör det som vi behöver för våra liv. Det är naturligtvis ett stort politiskt tema som du har öppnat med din fråga. Vad tror jag hur det kommer att fortsätta? Men jag tror alltså, återigen, att vi kommer att gå igenom en saftig kris de närmaste månaderna. Många kommer att gå i konkurs. Många problem som kommer att dyka upp som vår generation inte har upplevt, utan i Tyskland generationen före mig som har gått igenom krig och inflation och så vidare. Och sen kommer det att bli bättre, tror jag. För jag ser att mer och mer människor står upp och vaknar och ifrågasätter den värld som finns runt omkring oss med skolmedicin och allt som följer den. Det reduktionistiska och money-based business. I medicin pratar man mycket om evidence-based medicine, om man menar evidence, det är alltså vetenskaplig, seriös bevisföring. Men jag har träffat många forskare som pratar om money-based medicine. Har du tillräckligt med pengar så kan du bevisa nästan vad som helst. Och det är ett stort problem. Det är nästan som cancer på vår samhällskropp. Om samhället hade en kropp, skulle jag säga, det är som cancer som har utvecklats här i moderna samhällens kropp. Och den här cancersvulsten, det är de stora vinstdrivande företag som blir bara rikare och rikare och rikare och rikare och tvingar på oss saker som vi inte mår bra av.
Men vad är lösningen för oss?
Lösningen är att förstå, lyft ditt medvetande, förstå, öppna upp, var en självtänkande människa. Ta ansvar för ditt liv. Gör din röst hörd, så som du gör det. Sverige skulle behöva 100 sådana kanaler som varje dag berättar för de andra som lyssnar vad man kan göra för att få en djupare och bättre förståelse av världen. Nu pratade vi idag om medicin och cancer. Det är en liten del, visserligen en viktig del av världen, men 100 sådana program om de andra stora problemen i vårt samhälle, som vaccinationer som ingen behöver och andra åtgärder som vi är påtvingade att följa, som vi inte mår bra av. Alltså mer information, mer ifrågasättande, mer går till rötterna av sanningen. Häromdagen, jag tror det var för 2 veckor sedan, så frågade ett utskott på Europaparlamentet en representant av Pfizer om de hade bevis för att deras mRNA, så kallade mRNA-vacciner har en verklig fördel för de som väljer att bli vaccinerade eller accepterar att de blir tvungna att bli vaccinerade. Och så var svaret nej. De hade en studie med möss. Det var allt hon hade att komma med. Pfizers representant i Europaparlamentet kunde inte ge en referens som stöd för att mRNA-vaccinationer verkligen gör det de lovade att göra. Det måste ut. Det borde stå på löpsedlarna 3 dagar i rad så att folket vaknar. Så det du gör är superviktigt. Du är min hjälte och mer sådana program och mer uppvaknande och mer självansvarstagande. Det är faktiskt det som har påbörjat på 1700- och 1800-talet, upplysningen. Ja? Immanuel Kant, upplysningens filosofen från Königsberg, före detta Östpreussen, idag ligger det i Ryssland, stor upplysningsfilosof. Han sa en gång i tiden att upplysningen är när människan lämnar sin självförorsakade ofrihet. Att vi lämnar den självförorsakade ofrihet bakom oss och tar ansvar för oss själva. Det kallade han för upplysningen. Och jag tror att den upplysningen pågår fortfarande och du är en upplysningsfacilitator. Sorry, nu kom jag inte på rätt ord på svenska. Du är en möjliggörare för mer upplysning för dina lyssnare och följare. Och jag försöker att göra detsamma med det som jag har bestämt mig för som tema, cancermedicin, holistisk medicin.
Jag bara fick en bild också. Nu kommer det här ordet gemenskap in igen. Jag ser som en kedja som, av människor som
Ja.
faktiskt, där vi kopplar ihop oss. Så. Ja. Att det ordet vi är ju viktigare än någonsin faktiskt.
Absolut. Och vi kommer att klara av det. Vi kommer att gå igenom den här krisen. Det är jag 100% säker. För vi är inte ensamma. Vi är många.
Ja, men nu finns det inte så mycket mer att säga, Henning. Ja,
Ja, men
tack.
tack.
Och fantastiskt, alla ni som tittar, jag vill verkligen, verkligen säga tack. En jättefin intervju, Henning. Så att
Tack, sa jag.
vi går till avslut här.